För ganska länge sedan så sändes en serie av reklamfilmer på tv. Och det handlade om människor som klantade till det på olika sätt. Och därefter så kom det en speakerröst som sa: behöver du komma iväg snabbt? Och så fokuserade man på ett flygplan som drog iväg. Och jag är övertygad om att huvudpersonen i dagens text med glädje skulle ha kastat sig ombord på det här planet om hon bara hade fått chansen. Texten är hämtad från Markus evangeliets 5:e kapitel och jag läser för oss. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde. Men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom så vände han sig om i hopen och frågade: vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa: du ser väl hur folk tränger sig på. Och ändå frågar du vem som rörde vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Och kvinnan som visste vad som hade hänt henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Den här berättelsen, den är inklämd i en annan historia. Jesus, han följer med en pappa till familjens hus för att han ska hela den här pappans dotter som är döende. Folkmassan som följer med Jesus, de känner till det. Pappan, han har knuffat sig fram mitt ibland dem och han har kastat sig ner vid Jesu fötter för att be om hjälp. Det här är ett äkta drama. Inte någon sån där dokusåpa som vi ser på tv. Men tv, de skulle ju bara ha älskat och fånga de här scenerna på film. Kommer Jesus att hinna i tid? Kommer han att hinna bota den här flickan innan hon dör? Och liksom i en panorama fånga den här ångestfyllde faderns ansikte i en riktig närbild. Och den här folkmassan som nu är på plats, ja, de blir ju också en del av dramat. Eftersom de tränger sig på så mycket så det är svårt att kunna röra sig fritt. Men Jesus, han fortsätter oförtrutet framåt tillsammans med den här pappan. Som antagligen blir mer och mer otålig för varje minut som går. Och helt plötsligt så stannar Jesus och frågar: vem var det som rörde vid mina kläder? Och lärjungarna som nu själva hjälper till att knuffa undan folk, de svarar: men skämtar du, Jesus? Det är ju folk överallt. Det är klart att någon av dem måste ha rört vid dina kläder. Och visst måste man bara älska lärjungarna. För de är ju precis som vi. För visst skulle vi också ha blivit irriterade över den här dumma frågan. Vem rörde vid mina kläder? Ja, men vad är det som händer? Ja, det som händer, det är ju ett mirakel. Inte helt ovanligt för Jesus. Ett helande. Men det finns ju ändå en hel del saker som inte följer den där vanliga mallen. För det första så gör ju Jesus ett hemligt helande till ett offentligt. Ja, varför gör han så? Särskilt när han nu är på väg att förhindra döden på ett annat ställe. Och sättet som det här helandet sker på, ja, det är ju också lite bekymmersamt, tycker jag. Det händer inte bara utan hans tillstånd, utan även utan hans vetskap. Han, eller rättare sagt hans kläder, behandlas ju som någon slags magisk talisman som har någon inneboende kraft. Frasen när Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom får det nästan att verka som att Jesus är något slags batteri som behöver laddas om. Låt oss undersöka det här miraklet lite närmare. I 12 år har den här kvinnan lidit av en sjukdom som har fått henne att blöda. Hon har en kronisk sjukdom som gör att hennes tillstånd stadigt blir sämre. Hennes ansträngningar att nå helande med dåtidens medicin, ja, det har misslyckats. Hon har till och med fått lida av behandlingarna. Och de har kostat henne i stort sett allt hon ägde. Och nu står ju inte det här som en förolämpning åt läkare. För vi vet alla att botande av sjukdomar ibland kan innebära smärta. Om inte annat så har vi någon gång fått en spruta eller någon illa smakande medicin för att vi ska bli bättre. 12 år av blödningar. 12 år av fruktlösa behandlingar. Men också 12 år som utstött. Om den här kvinnan hade levt idag, i vår del av världen, så skulle samhället ha stöttat henne. Och vi skulle försökt ha gett henne det stöd som vi kunde. När hon hade kommit till kyrkan så hade hon kunnat sitta på sin vanliga plats. Vid fikat så skulle vi ha hälsat på henne. Vi skulle ha trivts tillsammans, trots sjukdomen. Men om vi istället löd under den här lagen som gällde på Jesu tid, ja, då skulle vi istället ha bett henne att inte komma alls. Vi kanske skulle ha skickat henne ett mejl eller ringt någon gång. Men hon skulle inte få några besök. Och vi skulle definitivt inte ha velat se henne i vår kyrka. Varför? Ja, hon var oren. Hennes sjukdom gjorde henne oren. Och de orena fick inte komma i kontakt med det heliga. Ingen kunde röra vid en oren människa. Ingen man skulle vilja gifta sig med henne. Och om hon hade en man, ja, då skulle han med stor sannolikhet ha skilt sig ifrån henne. Och den här orena statusen är det som får henne att smyga sig på Jesus. Att bara röra vid honom och sen smyga därifrån igen. Innan det är någon som upptäcker vem man är. Men hur kan hon tro att det bara räcker att röra vid Jesus? Hon har ju 12 år av misslyckade behandlingar bakom sig. Och ändå så verkar hennes tro gå utanpå det mesta. Bara röra vid hans kläder utan att han märker det. Så puff, så blir man frisk igen. Hon har hört talas om Jesus. Man har berättat för henne om den här mannen som verkar kunna hela och bota allt. Och hon är ju inte den första som försöker röra vid honom. Redan i Markus 3 kapitel så berättas det om hur människor försöker röra vid Jesus för att bli friska. Och det här har hon antagligen fått berättat för sig. Och nu är det äntligen hennes tur. Och hon rör vid honom. Precis som hon har planerat. Och som en blixt från klar himmel så blir hon botad. Vilken grej! Det fungerade verkligen. Allt hennes hopp, det blir till verklighet i en enda rörelse. Ja, ingen vet ju hur länge hon hade armbågat sig fram genom folkmassan, ivrigt hoppandes. Det bara måste funka. Det måste funka. Och det gör det. Och nu vill hon bara ta sig ut därifrån igen. Bort och hem med sin fantastiska nyhet. Men så som en våg slår mot klipporna så slår hans ord henne. Vem rörde vid mina kläder? Ja, många har såklart rört vid honom. Precis som lärjungarna så vänligt påpekar. Men kvinnan vet vem han menar. Och motvilligt så ger hon sig till känna. Hon berättar allt och han svarar: min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda. Och det här är faktiskt den enda gången som Jesus kallar någon för min dotter. Han måste ha lett och hans ansikte och röst måste ha varit fyllt av medlidande. Din tro har hjälpt dig. Själv önskar jag att Jesus hade varit lite mer uttömmande. Det hade varit lättare för oss att förstå vad det är han menar då. Betyder det till exempel att det är tron som helar? Att kvinnan helar sig själv genom sin tro? Ja, då hade hon antagligen blivit helad många år tidigare. Genom någon annan av de här behandlingarna som hon hade försökt sig på. Man skulle ju kunna säga att det är Jesus som inspirerar till en större tro. Och det är just det som är poängen. Hennes tro är en tro på Jesus. Hon trodde att Jesus hade makt att bota. Hon led inte av någon psykosomatisk sjukdom som kunde botas genom att tro på sig själv. Hon behövde Jesu helande kraft. Men det leder ju i sin tur till nästa fråga. Var hennes tro ett krav för helande? Resulterar tro på Jesus alltid i helande? Ja, det verkar så på Jesu tid. Det finns inga berättelser om hur Jesus vägrar eller misslyckas med att hela någon som kommer till honom för att få hjälp. Men det verkar inte som om det fortsätter så efter att Jesus har lämnat jorden. Visst var det ju så att apostlarna utförde en del mirakulösa helanden även efter att de hade blivit lämnade. Men ändå, Paulus han levde hela sitt liv med en sjukdom som inte blev helad. Och även om Paulus hade förmågan att hela så är det bästa rådet han kan ge Timoteus att ta någonting att dricka för hans smärtor i magen. En annan av hans medarbetare, de dör nästan av en sjukdom. Och Paulus menar att han har räddats endast av Guds nåd. Ingenting nämns om hans tro. Och det här är ett problem för många. Varför berömma den här kvinnan för hennes tro? Bara för att sen berätta för dem som tror på honom att sorry, jag är ledsen, men det där med att tro på Jesus, det funkar inte riktigt längre. Men kanske är det så att reglerna inte har ändrats. Det finns kyrkor, det finns kristna ledare som menar att reglerna är de samma. Att om du bara tror tillräckligt på att Jesus ska hela, så kommer han att göra det. Kanske är det vi andra som är problemet. Kanske fortsätter vi att ta våra mediciner för att vi inte tror att Jesus ska göra det han säger att han ska göra. Jag kan inte besvara frågan om varför Jesus eller Gud helar några men inte andra. Ibland kanske tron kan vara en anledning, men oftast tror jag inte att den är det. Men det finns en viktig iakttagelse att göra. Sjukdomen finns inte där bara för att vi saknar tro, utan därför att människan har släppt in det onda i världen. Och vårt hopp står inte till att alla en dag ska tro på Jesu kraft och hela, utan till Jesu löfte att han en dag ska återvända för att upprätta hela den här världen. Jesus kom inte till världen för att alla ska må bra. Han kom inte för att han skulle hela så många som möjligt. Han kom för att förkunna evangelium. Han kom för att befria från synd och skuld. Helandet, det visar bara på att han verkligen är Messias. Det är ett bekräftande, så att säga, på att han var Gud. Behövs inte det idag då? Ja, kanske. Men vi har ju ett annat tecken. Äkthetens sigill. Hans död och hans uppståndelse. Helandets verkliga mirakel, det är ju helandet av våra hjärtan. Som är tyngda av den här skuld och smärta. Eller synd, om du så vill. För på något sätt så har ju vi missat att vår omvändelse är ett helande mirakel. Ett som verkligen får avgörande betydelse. Och det ges ju till alla som tar emot Jesus. Låt oss återvända till kvinnan en stund. Anta att hon hade lyckats smita iväg. Vad skulle hon då ha fått med sig från sitt helande? Hade hon fått med sig någonting? Ja, hon hade ju kommit. Hon hade ju fått vad hon hade kommit för. Det vill säga fysiskt helande. Men nu fick hon ju så mycket mer. Hon fick nåd. Gå i frid. Och hon får orden av en man som är rätt skulle kunna ha fördömt henne. En oren kvinna som på ett bedrägligt sätt hade vidrört en helig man. Utan hans ord så skulle hon kunna ha lämnat honom och trott att man kunde manipulera honom, som vi ibland tror idag. Du vet, om jag går till kyrkan idag så kanske Gud ger mig några förmåner nästa vecka. Om jag ger pengar till kyrkans projekt, ja, då kan nog Gud hjälpa mig lite grann med mina personliga affärer. Vi har alla, tror jag, någon gång velat göra det som kvinnan gjorde. Röra vid Jesus och sen dra. Innan det är någon som har uppmärksammat oss. Många människor finns i trons utkanter just beroende på det. De vet att evangeliet innehåller någonting för dem. Men de vill inte bli indragna. Och därför missar de den fridens välsignelse som Jesus vill ge dem. Och de missar ett fullständigt helande. För det var ju det som kvinnan fick när Jesus uppmärksammade henne. Hon kunde ha lämnat platsen enbart fysiskt helad. Men nu fick hon även bli andligt helad. Mannen gav henne Guds frid. Hon behöver inte oroa sig över att någon ska upptäcka vad det är hon har gjort. Hon behöver inte oroa sig för att Gud ska ge henne dubbel plåga för hennes bedrägliga beteende. Förstår du vad det är Jesus vill göra för dig? Han är inte ute efter dig. Han vill inte statuera något exempel. Han vill hela dig. Fysiskt? Ja, kanske. Men vad som är viktigare, det är att han vill hela ditt hjärta från det som skiljer dig från Gud. Han vill göra dig hel. Inte bara få dig att må bättre. Den stora ironin i sammanhanget är väl att vi kristna ibland fortfarande behandlar Jesus som någon att röra, men inte att fånga. Vi rör vid honom för att bli räddade från döden. Och igen när vi har problem. Men vi håller oss lite granna på avstånd. Eftersom vi är rädda för att få uppmärksamhet som vi inte vill ha. Vi rör vid honom genom våra kyrkobesök. Eller kanske frivilliga arbete. Eller gåvor. Men vi aktar oss noga för att blotta oss själva. Jag kan inte garantera att du alltid kommer att gilla den uppmärksamhet han ger. Men jag garanterar att den alltid kommer att innehålla välsignelse. Kom till honom i tro. Och du kommer att få ta emot löften om frid och frihet. Från all den rädsla, från den skam som du kanske bär på. Kom till Jesus. Han vill ge dig frihet. Amen.